Ready?
Yeah. Okay, it's good to be here back in Sweden.
Det är fint att vara här tillbaka i Sverige.
I know this is a holiday season.
Jag vet att det här är semestertider.
And we have one too in the month of April and May.
Och vi har också en sådan tid, men det infaller i april och maj.
And I encourage the families to travel and visit their families.
Och jag uppmanar familjerna att resa och besöka sina familjer och släkter.
And be refreshed.
Och att bli uppbyggda på det sättet.
In Dr. Dean Martin Lloyd-Jones book on spiritual depression.
Dr. Martin Lloyd talade om andlig depression.
A man came up to him because he was a pastor.
En man kom upp till honom därför att han var en pastor.
This man was not a pastor, but Dr. Martin Lloyd-Jones was the pastor.
Den här pastorn var inte en pastor, men Dr. Martin Lloyd-Jones var det.
And he said to the pastor, I think I am oppressed spiritually.
Och han sa till den här pastorn, jag tror att jag är andligt deprimerad.
And as Dr. Jones was listening to him,
och som Dr. Jones lyssnade till honom,
he realized that this man was not spiritually oppressed, but that man was physically exhausted.
Så insåg han att den här personen var inte andligt deprimerad utan snarare fysiskt utsliten.
So he told him to take a break for a couple of weeks.
Så han sa åt honom att ta ledigt ett par veckor.
And so the man, he took the advice of Dr. Jones.
Så den här mannen tog Dr. Jones råd.
And he completely recovered from his condition.
Och han fick kraften tillbaks fullständigt.
It's amazing how he tried to transfer the effects of his condition to something that was spiritual.
Han försökte att överföra de här det som var hans tillstånd till någonting andligt.
When it was completely related to the physical realm.
Men i det här fallet så var det helt fysiskt relaterat.
So in the message this morning.
Så budskapet den här morgonen.
We will look at these things.
Så ska vi titta på de här sakerna.
How it is important for us to have a balance.
Hur det är viktigt för oss att ha en balans.
And how it is important for us also to have a spiritual perspective.
Och hur det också är viktigt att ha ett andligt perspektiv.
So Father, this morning we thank you for the amazing privilege of being alive in this dispensation.
So Father, denna morgon så tackar vi dig för vilket privilegium det är att vara levande i denna tidsålder.
That we are the body of Christ.
Att vi är Kristi kropp.
And that you are the head.
Och att du är huvudet.
And that you have put your spirit in our hearts.
Och att du har satt din ande i våra hjärtan.
You have given us power from above.
Du har gett oss kraft från ovan.
You said to us that we are not the tail but the head.
Du har sagt att vi är inte svansen utan huvudet.
You said we are overcomers through faith in Christ.
Du har sagt att vi är segrare på grund av Kristus.
You said that we can do all things through Christ that strengthens us.
Du har sagt att vi kan göra allting genom Kristus som stärker oss.
You said that we are more than conquerors.
Du har sagt att vi är mer än erövrare.
You said that the evil one touches us not.
Du har sagt att den onde inte kan röra vid oss.
And that no weapon against us shall prosper.
Och att inget vapen som riktas mot oss ska ha framgång.
So help us to understand these things.
Så hjälp oss att förstå dessa ting.
Help us to really take note of our true calling.
Hjälp oss att verkligen ta till oss och ta vara på vår sanna kallelse.
Bless the body here.
Välsigna församlingen här.
Just give those that are traveling on vacation a restful time.
Ge också de som reser med och är på semester en fridfull tid.
Quicken those that are afflicted today physically.
Vederkvick också de som är fysiskt trötta, sjuka.
And just pray that we would have a renewed mind.
Och vi ber att vi skulle ha ett förnyat sinne.
In Jesus name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
In the book of Ecclesiastes in the 11th chapter.
I predikaren 11 kapitlet.
In the 4th verse.
Och den fjärde versen.
It says.
Så står det.
He who watches the wind will not sow.
Står att den som spanar efter vinden kommer aldrig att så.
And he who looks at the clouds will not reap.
Och den som tittar på molnen kommer inte att skörda.
He who watches the wind will not sow.
Den som spejar efter vinden får aldrig så.
And he who looks at the cloud will not reap.
Den som skålar efter moln får ingenting skörda.
In the book of John in the 4th chapter in the 35th verse.
I Johannes 4 och den 31 versen.
Jesus says.
Så säger Jesus.
Has it not been said that there are 4 months and then the harvest?
Har det inte sagts till er att det är 4 månader och sen kommer skörden?
Then he says, I say unto you that the fields are ripe and ready to harvest.
Och sen säger han att jag säger till er att fälten är vita och mogna och redo att skördas.
There is a spirit that has come upon us.
Det finns en ande som har kommit över oss.
It has always been there.
Den har alltid funnits där.
But it is prevailing in these days.
Men den är, har framgång i dessa dagar.
And that is.
Den är.
To procrastinate.
Det är att skjuta upp saker.
Not to act in obedience to what the will of God is in one's life.
Inte att handla utifrån det som är Guds vilja i ens liv.
In the recent convention that God concluded.
I den här sista senaste konferensen jag var på så blev det här sagt.
There was a pastor by the name of Julian Matthews. He lived with us in the dorm.
En pastor som heter Julian Matthew, han bodde tillsammans med oss i Vike Bibelskolan.
And I remember he was always asking us in Bible college the questions about the will of God.
Han ställde alltid den här frågan när gick i bibelskolan att vad är Guds vilja?
He was in a relationship with this one girl in the Bible college.
Han hade en relation med en tjej när han gick i bibelskolan.
And he was confused whether he is to marry her.
Och han var liksom förvirrad och funderade väldigt mycket runt det här att ska han gifta sig med henne eller inte.
And now they have 5 children.
Nu har de 5 barn.
Every time I meet him and I go to convention.
Varje gång jag möter honom och jag åker till den här konferensen.
I tease him about those days.
Så retar jag honom alltid för de här dagarna.
Today he's a missionary in Puerto Rico with his wife and family.
Idag är han en missionär i Puerto Rico med sin fru och familj.
But he made this amazing statement in the morning outreach meeting.
Men han gjorde ett otroligt uttalande i ett möte vi hade innan vi gick ut och evangeliserade en morgon.
And God gave him this beautiful expression when he was in Puerto Rico.
Och Gud gav honom det här underbara uttrycket under hans tid när han var i Puerto Rico.
He said the reward of obedience is the presence of God.
Att belöningen för lydnaden är Guds närvaro.
The reward of obedience is the presence of God.
Att lydnadens belöning är Guds närvaro.
Usually we look to reward in a material or logistical sense.
När vi tänker på en belöning oftast så tänker vi det på något sätt på något materiellt.
We do not look to rewards in the spiritual sense.
Vi tänker inte på belöningar så som andligt relaterade.
Imagine if my boss at my workplace said to me.
Tänk om min chef skulle säga på jobbet till mig.
If you are loyal as an employee.
Att om du är lojal här som en anställd,
then you will have access to my office.
Då kommer du att ha tillträde till mitt kontor.
I don't think I'm looking for that.
Jag tror inte att det är någonting jag ser fram emot.
I think I'm looking for some rise in my pay scale or in my grade.
Jag tror att jag snarare är ute efter att få en löneförhöjning eller några förmåner.
But we have this amazing, amazing privilege.
Men vi har det här otroliga privilegiet
of being in the presence of God.
Att vara i Guds närvaro.
And I think many people they miss the whole point of being effective in their Christian life.
Jag tror att många människor missar hela poängen med att vara effektiva i sitt kristna liv.
We were talking with the different people during the last few days here.
Vi har talat med olika människor under de här sista eller senaste dagarna vi har varit här.
And we are saying about how much the mind has become the battleground between Satan and the believer.
Och vi talar mycket om hur sinnet har blivit det här slagfältet mellan Satan och den troende.
And how incapacitated people have become because they do not know how to think objectively anymore.
Och hur oförmögna människor har blivit i sina liv därför de förmår inte längre att tänka objektivt.
And there is a form of paralysis mentally that has basically taken place because of this undefined feeling that one experiences.
Det här finns
there is a paralysis in the mind that has taken place.
What is a synonym for paralysis?
Förlamning.
Okay. Det finns en förlamning i sinnet som har ägt rum på grund av detta.
You know, when the body is paralyzed, we cannot move our arms and our feet. But when the mind is paralyzed, then we cannot think.
När kroppen är paralyserad, då kan vi inte röra våra armar och ben. Men när sinnet är förlamat, då kan vi inte tänka.
And God did not create us with the intention that we would experience paralysis in the mind.
Så Gud skapade oss inte med det målet att vi skulle uppleva förlamning i våra sinnen.
No, he created us to enjoy him.
Nej, han skapade oss för att vi skulle kunna njuta av honom.
In the beginning man was placed in a garden, he could enjoy the beauty of his natural environment.
I början så placerade Gud människan i lustgården där han och hon eller de kunde njuta av omgivningen.
So there was tremendous purity around him.
Det fanns en otrolig renhet runt honom.
And he lived a full life.
Och han levde ett fullt rikt liv.
But when sin came into the world,
men när synden kom in i världen,
he became disconnected internally.
Så blev han liksom avskuren för evigt.
He did not just discover that there was something that happened in his relationship to God only.
Han upptäckte inte bara att det var någonting som hade hänt i hans relation till Gud.
But he became inwardly disconnected.
Men han blev också avskuren på insidan.
For he did not know how to have this problem on the inside rectified.
Men han visste inte hur det här problemet på insidan skulle kunna tillrättaläggas.
Sometimes when there is an electrical circuit that is dysfunctional.
Ibland när det är en sån här elektrisk enhet som blir kortsluten.
There is a tendency for a person to think that he can go and fix it.
Det finns en tendens att en person tänker att men jag kan gå och fixa till det där.
In India it happens very often.
I Indien så händer det väldigt ofta.
And then you go and do something and you end up destroying someone else's electrical circuit.
Och sen går du och försöker rätta till det och förstör någon annans elektricitets enhet.
I remember once.
Jag kommer ihåg en gång.
The fuse had blown off.
Säkringen hade gått.
And the copper wire and the fuse had kind of really was really damaged.
Och den här lilla koppartråden där i säkringen hade blivit väldigt skadad.
And there was a football game on TV.
Och det var en fotbollsmatch som pågick på TV.
So we took the copper wire out of someone else's fuse.
Så vi tog den här koppartråden från någon annan säkring.
And put it into our fuse.
Och satte den i våran säkring.
and we acted as if everything was normal.
Och vi liksom betedde oss som att allting var helt normalt.
This internal disconnection.
Så den här inre avskärningen
is something that man cannot alter in himself.
Det är någonting som människan inte kan fixa själv.
Because he is unaware of the solution to the problem.
Därför att han är omedveten om lösningen till problemet.
He is aware of the problem only in terms of its effects, but he is not aware of the problem in terms of its cause.
Han är medveten om problemet, resultatet av problemet, men inte orsaken till det.
When I go to the doctor, I can tell him, doctor, I'm not feeling well.
När jag går till läkaren så kan jag säga till honom att okej, jag mår inte bra.
And the doctor, I'm able to tell him some of the symptoms.
Och läkaren kan beskriva för mig några av symptomen.
But it is the doctor that asks me to do certain tests to find out what is actually wrong with me, and then he will prescribe accordingly.
Men läkaren vill be eller kommer att be mig att göra vissa tester, och när resultatet av de testerna kommer så kommer han att skriva ut någonting åt mig.
The Bible has really the answers to my life.
Bibeln har mitt livs svaren på mitt liv, eller till mitt liv.
There is no book in the world that can really tell me about my life like the Bible does.
Det finns ingen bok i världen som kan berätta för mig om mitt liv så som Bibeln kan.
If you are looking for religious philosophy, then you can come to India and you can spend your entire life learning many things.
Om du letar efter en religiös filosofi, då kan du komma till Indien och spendera hela ditt liv där och hitta saker.
But it can never really meet the need of the human heart.
Men det kommer aldrig att kunna möta det behov som det mänskliga hjärtat har.
Because until there has been the restoration.
Därför att tills upprättelsen har skett.
In terms of the internal disconnection.
Vad det gäller den här inre bortkopplingen.
Man is not able to function in the image that God had originally created him to function in.
Så kan inte människan fungera i den avbild som Gud ursprungligen skapade henne att leva i.
The verses that we just read today.
Versen som vi läste idag
is one wherein one person is procrastinating. He is a person that is sight oriented.
Det är en person som skjuter upp saker, lever i åskådning.
The other person is somebody that has lost their sense of timing.
Den andra personen är någon som har förlorat sin känsla för att tajma saker.
And these are some of the principles that are very important in our lives.
Det här är principer som är väldigt viktiga för våra liv.
Many times Dr. Stevens would talk and he would say, discern the manifestation of the anointing in the ministry.
Många gånger så brukade Dr. Stevens säga att urskilj den smörjelse som finns i församlingen.
There were times he would preach.
Han kunde predika ibland.
I remember I would sit there in the chairs.
Jag kommer ihåg att jag kunde sitta där i stolen.
And I was not able to move after service.
Och jag kunde liksom inte ens röra mig efter gudstjänsten.
And somebody would come and ask me, do you want to go and eat pizzas?
Och någon kunde komma och ställa en fråga, vill du gå och äta pizza?
And I don't mind going out for pizzas, but that is not what I was thinking sitting down in that chair.
Jag har ingenting emot att äta pizza, men det var inte det jag tänkte på när jag satt i den här stolen.
Because we were trained and disciplined to meditate upon what was being spoken.
Därför att vi har tränats och utrustats för att meditera över det som har predikats och talats.
When Moses entered the tabernacle.
När Mose gick in i tabernaklet.
In the book of Exodus in the 33rd chapter.
I det 33:e kapitlet av andra Mosebok.
And the cloud and the glory of God, the pillar, they descended on the tabernacle when Moses went in.
Och det står att när Mose gick in så sänkte sig molnet och Guds närvaro ner över det.
And God spoke to him as he would speak to a man face to face.
Och Gud talade till honom som han skulle tala till en människa, eller människor talade till varandra ansikte mot ansikte.
When Moses went out, the Bible says that his countenance shone.
Förstår att när Mose gick ut så står det att hans ansikte lyste.
And Joshua would go at the entrance of the tabernacle and he would wait there because he wanted to learn how to communicate in the presence of God.
För att Josua gick till tabernaklets entré därför han ville lära sig hur man skulle kommunicera med Gud.
What is an internal disconnection?
Vad är den här inre bortkopplingen för någonting?
It is when the spirit of man,
det är när människans ande
is not in a place where it rules over the man.
Inte är på en plats där den styr över människan.
It says in the book of Proverbs, he rules, he that is able to rule over his spirit is mighty than he who scales a city.
Det står i Ordspråksboken att den som låter anden regera över sig, han är som en som styr en stad.
When man sinned, he entered into spiritual death.
När människan syndade så gick hon in i en andlig död.
He died spiritually within.
Hon dog andligen på insidan.
Adam's internal disconnection was the reason why he ran from God. Adam's internal disconnection.
Adams inre bortkoppling
was the reason why he ran from God.
Det var anledningen till att han flydde från Gud.
It was a phenomenon that was foreign to him. He never actually ran away like that before.
Det var ett fenomen som var främmande för honom. Han hade aldrig sprungit bort från Gud tidigare.
But when he sinned, his spirit entered into death in Ephesians 2:1.
Men när han syndade så står det i Efesierbrevet 2:1 att hans ande dog.
And his immediate response was guilt, fear and shame.
Och hans omedelbara gensvar var skuld, att han skämdes och
shame.
Rädsla.
Now if I have guilt, fear and shame as my provision on a daily living, I do not think I will be drawing near to God.
Så om jag har rädsla och skuld och skam på en daglig basis, så kan jag och vill jag inte dra mig nära Gud.
I think I would be a marathon runner spiritually.
Jag skulle kunna tänka mig att jag är som en andlig maratonlöpare.
When guilt, fear and shame in one sense are operating in us.
När rädsla, skuld och skam fungerar inom oss.
Then there is a spiritual disconnection that has already taken place.
Då finns det en andlig bortkoppling som redan har skett.
And when I live like this as a believer.
Och när jag lever på det sättet som en troende.
Then I'm either living in procrastination.
Då lever jag antingen genom att skjuta upp saker och ting.
Like Ecclesiastes 11:4.
Som i Predikaren 11:4.
Or I am living in John chapter 4:35.
Eller så lever jag i Johannes 4, 45.
Because I am not in a position of confronting reality.
Därför att jag är inte på en plats där jag kan konfrontera verkligheten.
So what does God do in my life?
Så vad gör då Gud i mitt liv?
God wants to restore what has happened inside.
Gud vill restaurera eller resa upp det som har blivit förstört på insidan.
And this did not happen through God just giving the word. This didn't just happen with God just telling man that this is what you must do now, because you have an internal disconnection now. This is what you must do.
Det hände inte genom att Gud bara sa till människan att det här måste du göra. Du har en andlig bortkoppling och nu måste du göra det här.
God did something.
Gud gjorde någonting.
In Genesis 3 verses 21 to 24 we read that God clothed man with coats of skin.
I Första Mosebok 3 så står det att Gud klädde människorna i djurskinn.
Which means that there was a death that took place. There was an animal that was killed. There was a sacrifice.
Det betyder att död ägde rum. Det var ett djuroffer.
And it is the first mention in the Bible of such a thing.
Det är den första gången som någonting sådant nämns i Bibeln.
And throughout, as we were talking to the young Jewish man yesterday on the road, throughout the Old Testament, at some point of time, there were sacrifices that were offered.
Och precis som vi talade om den här unga judiska mannen igår på gatan, så såg vi hur det fanns de här djuroffrena under hela Gamla Testamentets tid.
And we finally come to the fulfillment of that once and for all sacrifice of Jesus on the cross of Calvary.
Och vi kommer sedan till uppfyllandet av alla dessa i Jesu Kristi död på korset.
It is on the basis of that sacrifice, his shed blood.
Det är hans blod som är grunden för hela detta offer.
His finished work.
Hans fullbordade verk.
His death, burial, resurrection and ascension and his being seated at the right hand of the Father.
Hans död, hans begravning, hans uppståndelse, hans uppstigande och hans när han satte sig ner på Faderns högra sida.
As was spoken in the scriptures.
Precis som skriften hade förutsagt.
And the beauty of the Holy Spirit being sent down.
Och det underbara är att den helige ande sedan blev sänd ner hit.
And indwelling the one that now understands and believes.
Som nu bor i den som tror och förstår.
For the first time there is the potential of restoration in the individual person.
Så för första gången så finns det en potential för att bli återupprättad i en individ.
I remember the day or the times that I believed.
Jag kommer ihåg de här dagarna när jag kom till tro.
I didn't have victory totally.
Jag hade inte seger helt och hållet.
But I had the joy.
Men jag hade glädjen.
And I had the conviction.
Och jag hade övertygelse.
That I had potential for experiencing this on a daily basis, if not all the time.
Att jag har en potential för att uppleva detta på en daglig basis, även om det inte är hela tiden.
And fear, guilt and shame no longer were issues that I was confronted with, that I was actually confronted with before.
Och rädsla, skuld och skam var inte de sakerna som jag längre behövde möta, som jag hade gjort tidigare.
You know, there were charismatic meetings.
Det fanns karismatiska möten.
There were meetings on transactional analysis, which means that you have to discover through gradation what you are like. You look inside yourself.
Det fanns sådana här möten som där man liksom tittade på sitt inre. Man skulle upptäcka sig själv.
At the end of all those things I realized I was worse than everybody else.
Men vid slutet av de här mötena så insåg jag att jag är värre än någon annan.
Because these things they cannot really deal with the problem of spiritual death inside of a person.
Därför att dessa saker kan inte ta itu med den andliga död som finns på människan.
And unless there is the regeneration of the human spirit.
Om det inte finns en pånyttfödelse av den mänskliga anden.
Unless God puts in man a new heart and a new spirit.
Om inte Gud lägger i människan ett nytt hjärta och en ny ande.
No matter what he tries to do on the outside.
Vad han än försöker eller hon försöker att göra på utsidan.
It will never change the reality of who he is on the inside.
Så kommer det aldrig att förändra den realitet om vem de är på insidan.
So God crucifies the Adamic nature in us that is instrumental.
Så Gud korsfäster den Adams naturen som är som ett verktyg.
That really controls the human heart.
Och som kontrollerar det mänskliga hjärtat.
And brings out.
Och för ut.
Or manifest the effects of the fall.
Eller manifesterar resultatet av fallet.
God through Christ he has put that to death in Romans 6:6.
Så Gud genom Jesus Kristus har dödat detta i Romarbrevets Romans 6:6.
In Galatians 2:20 I personally experience it.
I Galaterbrevet 2:20 så upplever jag detta personligen.
In Galatians 6:14 I rejoice in it.
I Galaterbrevet 6:14 så gläds jag i det.
I rejoice in the fact that my sin nature was actually put to death.
Jag gläds i det faktum att min syndanatur faktiskt blev dödad.
This was what was responsible for the internal disconnection.
Det var detta som var ansvarigt för att jag hade blivit bortkopplad på insidan.
But as the world tries to enjoy the manifestation of that nature,
men då världen försöker att njuta av den här naturens manifestation,
which is expressed in lust patterns,
som uttrycks i olika lustmönster,
the believer is actually rejoicing in the fact that it has been put to death.
Så gläds den troende över det faktum att den har dödats.
So the world looks at Christianity and wonders, how can Christianity live like that?
Så världen ser på kristendomen och säger, men hur kan de leva på det sättet?
And they cannot have what the Christian has.
De kan inte ha vad den kristne har.
By just coming to church and imitating behavior.
Om de bara kommer till kyrkan och imiterar ett uppförande.
Which happens a lot back home in India.
Som händer väldigt ofta i Indien.
Until they come to a personal revelation of the cross of Jesus Christ.
Men de behöver komma till en personlig uppenbarelse om korset, Jesu Kristi kors.
And once they come to a personal revelation of the cross of Christ.
Och när de kommer till den här personliga upplevelsen eller personliga uppenbarelsen av korset.
And they receive the gift of eternal life.
Och de tar emot det eviga livet som gåva.
There are great possibilities now that exist in them because of the tremendous disconnection that has been restored.
Nu finns det otroliga möjligheter i den här personens liv därför att den här bortkopplingen har nu blivit återupprättad.
Now the spirit, soul and body are functioning in its trichotomy.
Så nu fungerar ande, kropp och själ i sin, ska vi kalla det, treenighet.
There are issues that confront us because of the fall of man.
Det finns saker som möter oss på grund av människans fall.
But now there is a new man that is inside of us.
Men det finns en ny människa på vår insida.
And because God has given us the provision of a local assembly.
Och på grund av att Gud har gett oss en utrustning genom den lokala församlingen.
God has given us a provision of the pastor teacher.
Så har Gud gett oss också en utrustning genom pastorläraren.
The covering of the body of Christ.
Skyddet som finns i Kristi kropp.
Spiritual gifts that we can function in.
Andliga gåvor som vi kan fungera i.
The supply that we receive from each other.
Liksom den här utrustningen som vi får av varandra.
Categorical teaching from the word of God.
En systematisk eller kategorisk undervisning genom Guds ord.
Our own personal devotion with God.
Vår egen personliga andakt med Gud.
And operating in a specific area of my call in obedience.
Och detta fungerar nu på specifikt på de här i min kallelse calling and
call of obedience.
Alltså lydnadens kallelse.
No longer are these issues that once confronted me threatening to me anymore.
De här sakerna som tidigare jag mötte, de skrämmer mig inte längre.
Still in the world.
Fortfarande i denna värld.
I still am flesh and blood.
Jag fortfarande har kött och blod.
Still have an old sin nature.
Jag fortfarande har en gammal syndanatur.
I have not gone through a metaphysical change.
Jag har inte liksom gått igenom en sån här metafysisk förändring.
The world is still the same.
Världen är samma sak fortfarande.
But the internal disconnection is not there anymore.
Men den här inre bortkopplingen är inte där längre.
Because there is a spiritual restoration that has taken place inside of us.
Därför att det finns en andlig återupprättelse som har ägt rum inom
And
oss.
This spiritual restoration that has taken place inside of us brings me to a place of worship with God.
Och denna återupprättelse inom mig för mig till en plats av tillbedjan av Gud.
So there is not just the desire of wanting deliverance.
Så det är inte bara en önskan att bli befriad.
There is the power to experience it.
Men det finns också kraft att uppleva det.
Jesus asked the woman in John 4.
Jesus frågade kvinnan i Johannes 4.
I can give you something that is deeper and greater than what you have.
Jag kan ge dig någonting som är större och djupare än det som du har.
And she marveled at what he said.
Och hon var överväldigad över det han sa.
And she said to him, physically speaking and practically, you don't have anything to draw from.
Men hon sa liksom fysiskt och praktiskt, du har ju ingenstans att hämta det här.
But Jesus was not talking of the logistical aspects.
Men Jesus talade inte om de här liksom livets detaljer.
He was talking of something that was much deeper, powerful and spiritual.
Han talade om något som var mycket större och djupare andligt.
And when she really understood what he was saying,
och när hon verkligen förstod vad han sa,
she didn't have an internal disconnection anymore.
Så hade hon inte längre den här inre bortkopplingen.
The Bible says she went and told all Samaria who Jesus was.
Det står att, eller Bibeln säger att hon gick och berättade för hela Samarien vem Jesus var.
When a person has been restored in the trichotomy of his being.
När en person har blivit återupprättad i den, ska jag säga, treenhet som människan är.
God delivers him from his identity of who he was.
Så befriar Gud oss från henne från den identitet som hon en gång var.
And brings him into a brand new identity of who he is in God.
Och för henne in i en helt ny identitet, vem hon är i Gud.
That he is a unique person in God.
Att hon är en unik person i Gud.
That God loves him unconditionally.
Att Gud älskar henne ovillkorligt.
That he is an adopted son and daughter in the kingdom of God.
Att man är nu en adopterad son eller dotter i Guds rike.
That he is one that is accepted in the beloved.
Att vi är accepterade i hans älskade.
That he is complete as far as his position goes.
Och han är fullkomlig vad det beträffar sin ställning.
There is no spot or blemish that God sees in him.
Det finns ingen fläck eller fel i som Gud ser i den här personen.
So in closing,
så som avslutning här.
We live our Christian lives on a brand new premise.
Vi lever vårt kristna liv baserat på en helt ny premiss.
We are not living our lives on the premise of fear, guilt and condemnation and shame.
Premissen är inte rädsla, skuld och skam.
We are living our lives on the premise of love.
Utan vårt livs premiss är kärlek.
Grace, mercy and righteousness.
Nåd och barmhärtighet och rättfärdighet.
And therefore, in our lives,
därför i våra liv,
we are not sitting down in procrastination trying to figure out what my life is going to be like. We're not looking at circumstances and situations to determine what our decisions ought to be.
Så därför sitter vi inte ner och försöker att lista ut hur vårt liv ska bli och hur de här detaljerna ska vara och skjuter upp saker.
That means we are not sight-oriented Christians anymore.
Det betyder att vi är inte liksom kristna som lever i åskådning längre.
Second, the sense of timing is also there because God will never lead us into something that is not of him.
Och för det andra så handlar det mycket om vi lär oss hur vi ska tajma saker, för Gud skulle inte leda oss in i någonting som
I'm not saying that we know everything. We know the will of God completely.
Jag säger inte att vi vet allt och vad Guds vilja är.
But in 1 Corinthians 2:10-12.
Men i första Korinthierbrevet 2:10-12.
There is the deep calling unto the deep.
Så talas det om hur djupet ropar till djupet.
That goes beyond telecommunications.
Det går förbi telekommunikation.
There is no radar that can anticipate what that is.
Det finns ingen radar som kan liksom anta vad detta innebär.
That is where God gives a man a plan.
Det är där som Gud ger människan en plan.
And in Psalm 25:14, he tells him the secrets of it.
Och i Psaltaren 25:14 står det att han ger oss hemligheten av denna plan.
In Deuteronomy 29:29, he takes that secret and he takes it and he tells it to his family.
Och i femte Mosebok så står det att han tar den här hemligheten och han berättar det för sin familj.
The family is not living anymore in internal disconnections.
Men och familjen lever inte nu längre i en inre bortkoppling.
But the family is now living in the fullness of life that God had ordained for them.
Utan familjen lever nu i fullheten av det liv som Gud har förberett för dem.
It's important in our lives to hear what the word of God says.
Det är viktigt i våra liv att vi hör vad Guds ord säger.
Because God wants to deliver us from internal disconnections.
Därför att Gud vill befria oss från den här inre bortkopplingen.
I don't have to sit before the psychiatrist for 5, 6, 7, 8, 9, 10 sessions.
Jag behöver inte sitta hos en psykolog eller psykiatriker i 5, 6, 7, 8, 9 sessioner.
And then I find that after about 4 years the psychiatrist jumped from the 4th floor of the building.
Och sen efter att ha varit där i 4 år så hoppar jag från balkongen.
Because he doesn't know how to deal with his internal disconnections.
Därför att den personen vet inte hur de ska ta hand om sin inre bortkoppling.
Can you imagine a person learning something through behavior and trying to counsel me?
Kan du tänka dig någon som lär sig hur man ska uppföra sig och sen bara försöker att läsa med någonting?
But he doesn't know the real problem is hidden in the immaterial part of man's nature.
Men de vet inte att svaret på problemet finns dolt i människans immateriella del.
So when we study the prayers of the Apostle Paul,
så när vi studerar aposteln Paulus bön,
he's not saying, Father, I pray that I will have 5 kg of rice tomorrow.
Så ber han inte, Fader, jag vill att jag ska ha 5 skålar med ris imorgon.
2 kg of potatoes, 1 kg of onions, 1 kg of tomatoes. Now all those are important. Jesus said, you know, give us our daily bread. He did say that.
Jesus sa att ge oss vårt dagliga bröd, men vi ber inte för alla de här olika sakerna.
But he's praying spiritual prayers.
Men han ber andliga bön.
I think for my life when I living in India, when I look at what is happening to Christendom.
Och jag tänker på mitt liv när jag lever i Indien, vad som har hänt med kristendomen.
We are believing that materialism and prosperity will take the church forward.
Vi tror att materialism och framgång ska ta kyrkan vidare.
But actually it is destroying the church.
Men faktum är att den förstör kyrkan.
Because it doesn't deal with the internal disconnections that have taken place, it reinforces it.
Därför att den tar inte itu med den här inre bortkopplingen, utan den förstärker den istället.
So church is not a place where people come and get married and are blessed and they prosper, even though those things can happen.
Kyrkan är inte en plats dit man kommer och gifter sig och sen har framgång och så vidare, även då de sakerna självklart kan äga rum också.
It's a place where we get to know the person of God.
Men det är där som vi lär känna Gud som person.
It's a place where the internal disconnections are restored.
Det är en plats där den här inre bortkopplingen är återupprättad.
And a person can walk worthy of his vocation that he was called.
Och en person kan vandra värdigt den kallelse de har tagit emot.
Amen.
Amen.